Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Nej, men är det inte dags för underhuden igen? Jo, men det är det. Idag kommer Marit Bergman hit. En gammal punkare som blev poppare. Jag skulle ändå säga att hon är legend. Kanske speciellt för liksom, folk i min ålder. Och vi pratar om musik och ja, livet, feminism, politik. Välkommen!
Underhuden med Kakan Hermansson.
Hur går det med karriären?
Nej, det går inte bra.
Alltså, menar du just nu under coronakrisen?
Ja, men jag känner att jag hade en dipp redan innan och det blev inte bättre av det här. Nähä, kan
men,
inte känna.
Men kan du inte bara skylla på corona då?
Jo,
ja.
Det är det jag gör.
Ja.
Ja, nej, men vad ska jag säga om min karriär? Den, så här, jag har ju fått massa, nej, inte massa barn, det är helt, det är ju överdriva.
Ja, det är två.
Jag fick ett till barn, ja, för snart 2 år sedan. Och det har ju varit helt underbart. Men det blir ju också så här, man tappar ju lite fokus.
Mm.
Och också för att våran familjesituation är lite special, att jag har en kille som bor i Göteborg. Alltså,
vet du vad? Sluta skryt, Marit.
Ja. men så att han bor... så Junis pappa bor där.
Ja.
Och sen så bor jag i Bredäng. Och så har jag Marius, den stora, på halvtid. Alltså det är ju ofta roligt och bra. Men det leder ju till att liksom logistiken, att få ihop allt. Och att få ihop att kunna arbeta. Ja. Det är lite tajt.
Men... så. Vänta, okej. Okay. Så nu går din dotter, går er dotter på förskolan?
Nu har hon börjat på förskolan.
Här?
Ja.
Mm.
Och då hann hon gå... först så var det, ja, men du vet så här, de börjar på förskolan, så blir de förkylda. Och så går de en dag och så blir de förkylda igen. Och sen så nu har hon ju inte gått mycket, eftersom nu är det ju totalt snorförbud. Så att mitt utrymme att arbeta har varit något begränsat. Men skitsamma, det är... jag har ju massa grejer som jag vill göra och sådär. Men just nu så vet man ju inte när man kommer kunna få göra dem.
Men du, får jag fråga om familjesituationen?
Ja.
Är det för att han har ett annat barn?
Så är det.
Ah.
Han har ett stort barn i Göteborg och jag har ett stort barn här. Så vi kan inte riktigt flytta på oss. Nej. Bara sådär.
Och ni kan liksom inte mötas i Skövde? Alltså det vore ju
fruktansvärt. Nej, det hade ju varit något. Eller Hallsberg.
Ja, ah, Hallsberg.
Nej, så att vi blir nog, det blir nog så här de närmsta...
40 åren?
Nej, men tills liksom de stora barnen är så stora så att man är lite mer flexibel. Då, men... min långsiktiga plan är att jag ska flytta till Göteborg när Marius är så stor så att han klarar sig själv.
Wow.
Mm.
Men är så ni båda pendlar upp och ner?
Mest jag. Ja, för att jag är den som har ett fritt jobb. Mm. Han jobbar på Akademibokhandeln.
Ja, men han är också musiker, va?
Ja, jo, han är, ja, det är, han är ju BD Johan, va?
Alltså Broder Daniel.
Ja, precis.
Det är min, alltså det, Broder Daniel, det är min största look i kulturen. Alltså jag kan,
gud vad intressant.
Jag kan ingenting.
Fast jag kan i och för sig tänka mig det. Jag kan inte tänka mig något mindre så här lesbiskt än Broder Daniel. Eller hur?
Nej.
Eller?
Jo, men det finns väl ändå några såna alltså poplesbiska som säkert... jag kan inte förstå att spela Shoreline ens.
Nej, jag förstår. För mig personligen då så är det ju så här, jag gillade Broder Daniel, inte så där svina mycket, men liksom jag alltid gillat dem. Mm. Och framförallt så tyckte jag att de... det var ju två som jag tyckte var väldigt snygga där. Trummisen och den ena gitarristen. Så när jag nu träffade Johan här...
Är det gitarristen? Live,
ja, det jag bara... Ja, det var ju du som var den snygga Broder Daniel. Det var min raggningsfras.
Och sen så nu har ni barn ihop?
Nu har vi barn ihop, ja.
Och den trummisen, det var Håkan?
Nej, det var Lars, Pop-Lars. Ja, det var den. Jag var ju tidig, va? Det här var första upplagan.
Jag förstår ju. Ja. Luckan är...
Men jag kan säga att tonårsmarit är tillfredsställd.
Ja. Ja. Det är roligt att man... Jag kan också hitta mig själv i tonårskakan.
Ja.
14 år.
Ja.
Alltså där kan jag verkligen vara så att jag tycker vissa killar är liksom så snygga att jag dör.
Ja.
Att jag bara... Det är det som att ingen... Då är jag 14 år och går på Gunnus på skolan och bara... Fy fan, vilken snygg kille.
Ja.
Då ser de också ut som... Alltså min preferens då, typ kanske lite så hiphop eller kanske lite skate. Åh, gud. Hjärnan works in mysterious ways.
Ja.
Men du, förstår din kille då att han har blivit tillsammans med en legend?
Ja, det gör han.
Hur ofta påminner honom om det?
Ofta.
Har du sjungit Kill Your Boyfriend någon gång?
Nej, det har jag inte. Den har jag inte sjungit på väldigt länge överhuvudtaget. Faktiskt. Det ska ju vara två egentligen för den. Det ska ju vara jag och Nathalie som ska sjunga den tillsammans för att det riktigt ska liksom, bli något av den. Den har han inte fått höra sådär på senare år.
Nej, men kanske om vi väntar några år och liksom, ni får något stort bråk.
Ja, men det kommer inte hända. Han är för snäll. Han bråkar inte.
Wow.
Ja.
Men då får du ställa till med något.
Ja, det
kan
fast hända. Det biter liksom inte.
Fan, jag har hört om de killarna.
Mm, ja.
Eller jag har hört om kanske två, tre sådana. Fan, vad coolt.
Att man måste komma ihåg att skärpa sig att man inte utnyttjar det.
Ja,
då,
nej,
när man är liksom en person som inte är så... Jag är inte så snäll.
Nej.
Så jag måste liksom påminna mig själv. Just ja, där, det här får man inte bara... Det här är en
igång på.
Nej, inte gå igång på, utan se det som en gåva från Gud. Att det är liksom, nu fick jag den här snälla killen. Mm. Och då får jag liksom, inte utnyttja det, utan försöka vara snäll. Så snäll jag kan, tillbaks.
Ett visdomsord från Marit
Bergman. Jag vet, jag är så vis nu för tiden.
Oh, skönt att bli äldre, eller hur?
Mm. Mm.
Älskar att bli äldre.
Mm.
Men du, alltså, hur kom du in i punken? Du har tänkt att du har varit... musiker, ja det heter det, så länge.
Mm.
Det känns som att, var du typ en tonåring i, vänta, var du i Västerås?
Nej, i Rättvik.
Rättvik.
Jag började, alltså jag bodde i Rättvik tills jag flyttade hemifrån när jag gick gymnasiet.
Mm.
Det är väl två frågor igen, musik och punk då. Musik, ja, det har alltid funnits där. Pappa spelade mycket hemma, piano och klarinett och sjöng. Och jag lyssnade och sen ville jag också vara med. Och så, ja men du vet, sjöng i massa barnkörer och spelade i skolan.
Men var du gifted as a child?
Ja, men hyfsat tror jag ändå. Eller framförallt, jag tyckte ju att det var roligt. Då, blir man ju bra till slut. Tror jag att det var när jag gick i femman. Jag hade prövat att spela klassiskt piano. Det tyckte jag var lite... Det var för mycket matematik för mig. Jag tyckte inte det var roligt med noterna och sådär.
Hemskt.
Ja, men sen så förstod jag det där med ackordanalys. Och att man kunde ta ut låtar på ackord. Och lyssna... Man kunde lyssna på radion och ta ut de låtarna man hörde på radion. Och då, där var det någon rejäl liksom, nyckel som föll in i ett lås där.
Pratar du om att du gick i femman?
Ja, precis. Och då... förstod jag dels hur man kunde liksom spela utan att behöva sitta och läsa och räkna.
Alltså en genväg som ändå var en omväg.
Ja, eller ja, precis.
Annan väg.
Ja, jag vet inte hur man ska säga. Och då började jag också i den vevan skriva egna låtar. Och nästa som hände var att jag tror att det måste ha varit så att jag och min syster såg den här filmen om Sid och Nancy. Kan det ha varit det? Eller var det, nej vet du vad det var? Det var Degrassi Junior High. Kommer du ihåg det? Nej, du är för liten.
Nej.
Det var en tv-serie som gick på eftermiddagarna när vi kom hem från skolan. Och där, i den tv-serien så fanns det en tjej som hette Spike. Som hade,
låter coolt.
Som var en punk-tjej som jag tyckte var... Hon blev en förebild. Så då blev det... Ja, men okej, det här, hon är alltså punk. Och vad är punk? Och så försökte man... luska sig vidare.
Ja, därifrån. Och det här var ju inte nu som Today's Kids nej, det bara var inte... skicka iväg en googling och hitta.
Nej,
liksom...
nej, så det blev ju en väldigt så här hemmagjord bondversion av punk.
Men det som jag tänker så mycket med punk och framförallt tjejer är att det är någon slags antirörelse till i alla fall då, alltså kanske femininitet.
Mm.
Att men vad fanns det,
ja, men det
inom
är sant.
Dig?
Som... så var det ju verkligen. Ja. Att man, då slapp man ju försöka såhär, att man slapp ju försöka vara snygg.
Ja.
Såhär, vad ful du är. Ja, jag bryr mig inte.
Ja, precis. Men jag tänker att det kräver rätt mycket för att ha typ den styrkan att våga säga nej till den uppskattningen, för att det är ändå den som bygger.
Men jag fick ingen sån uppskattning. Så jag hade inte det.
Nej, precis, men då krävs det ju kanske ännu mer.
Ja, ja.
Du kände bara, det är kört. Jag kan lika gärna bli punkare.
Ja, jag tror det faktiskt.
Oh, så, jag är med. 100% jag är med. Alltså. Det är, jag tycker att vara punk, att när jag var så här krustare, det är skönaste som har hänt.
Ja.
Ingen jävla snubbe sexualiserad. Ingen jävel liksom... Alltså man var bara... Det var liksom, det var kört från början.
Alltså jag nog ändå, när jag tänker tillbaka så jag har nog aldrig legat så mycket som när jag hade dreads ändå.
Nej, samma här. Ja. Det är någon... Ha den bilden på hornhinnan, you listeners. Nej, men... Ja, precis. Men jag kan... Alltså, för att när man kollar tillbaka i den där punken så är det klart att det fanns skitmycket normer om vad som var coolt.
Absolut.
Alltså, hur mycket hår man kunde ha, vilka tatueringar. Alltså,
ja, ja.
Och att man skulle fortfarande vara smal. Liksom.
Och att man skulle försöka hitta rätt grejer. Ja. Och det var ju inte så lätt. Alltså, så här, bara försöka liksom komma åt ett par Dr. Martins när du bor liksom på landet.
Nej. Och, det är kört.
Och allting sånt. Men...
Men ja. Hur, de här låtarna du skrev då?
Ja, det var inte punklåtar då. Det var liksom melankoliska preteen-ballader.
Mm.
Sen så började jag liksom drömma om att starta ett punkband. Och så var det så här, hur ska det gå till? Och så försökte jag det med mina kompisar hemma i Rättvik.
Som inte var punk?
Vissa var punk, men de var inte så intresserade av att spela. Och vissa var intresserade av att spela, men inte så punk. Och sen, ja, det var underlaget för att få ihop en fungerande
det var skit.
Rockgrupp. Det gick inte bra. Så att jag, men då fick jag nys om att det fanns musiklinjen i Västerås. På den tiden fanns musiklinjen bara på 10 orter i hela landet. Ah. Och då var Västerås det närmaste, 25 mil. Och så gick jag till min syokonsulent och sa att jag ska gå musiklinjen. Och då sa han, det kan du inte, du har för dåliga betyg. Va? Så, jag hade ju för dåliga betyg. Jag var inte intresserad av skolan när jag gick i högstadiet.
Så punk?
Ja, såklart. Men sen så gick jag ett år på social linje i Mora och pluggade, liksom, gjorde inget annat än plugga. Och sen kom jag in året efter i Västerås.
Men var det liksom ansökningar, så musikansökningar?
Ja, det var både audition och betyg. Så andra året så kom jag in. Och då kände jag att när jag flyttade till Västerås, då började mitt liv.
Ja, men då liksom bara, jag ser det framför mig, slow motion, du har tagit tåget dit, eller kanske blivit körd.
Mm.
Men var det som att du bara, nu ska ni få se vem som är the punker of this fucking city.
Ja, men lite så. Och jag kände också här, fan, alltså nu, Västerås det är inte en jättestor stad, men ändå, jag var lite coolast i stan en stund. Och det var härligt att få vara det någonstans, även om det bara var Västerås.
Ja, men för att du kom, liksom, du var så här, ny och spännande.
Ja, men sen var, det var många som var nya och spännande. Alltså, förlåt, jag måste stoppa in en snus.
Mm.
Det som var i Västerås på den tiden, det här var alltså...
Hon öppnade sin Mulberry-väska.
Ja. Som jag måste dock påpeka. Den här,
ja, den har ju...
Per användningskostnaden på den här, den är nere i så här minus...
Ja.
Ja.
Och den är så fin när den är så där patinerad.
Ja, den är faktiskt, den köpte jag när Marius låg i magen, så att den är 8 år nu.
Oh.
Ja. Men i alla fall, vad var vi? Vi var i Västerås.
Ja, det var...
Och jag var drottningen av Västerås.
Precis. Nu finns det ju ingen annan här från Västerås som kan vara här för att dementera eller bekräfta.
Nej, nej.
Men det var många som kom utifrån liksom.
Ja, dels var det många som kom utifrån för att alla flyttade hemifrån för att gå den här musiklinjen. Mm. Sen var det här också i en period när det växte fram en jättestark ungdomsvänsterrörelse
i Västerås. Är det liksom någonstans i mitten av 90-talet?
Nej, det började av 90-talet. Så att jag var inte med i Ung Vänster själv, men som exempel på hur snabbt det här växte så tror jag att Ung Vänster hade ungefär 10 medlemmar när jag flyttade till Västerås, och de hade ungefär 200 medlemmar när jag flyttade därifrån. Och det var Ung Vänster, det var Antifa, det var kvinnorörelse, det var liksom allt på en gång. Jag vet inte varför det blev så just där och just då. Liksom.
Har det att göra med att det är en gammal arbetarstad, tror du?
Jag tror, alltså det var ju rätt blandat liksom klientel som var med i den här rörelsen. Visst, det var ju så här mycket barn till chilenska invandrare som kanske var någon sorts arbetarklass, men sen var det ju också väldigt mycket liksom kulturmedelklass
som
ungar.
Ja.
Så. Men det jag skulle komma till var att det var liksom spännande att bo i Västerås där och då.
Men alltså, att vara 15 år och flytta hemifrån.
Jag var inte 15, det var jag 17.
Ja, precis. Men ändå vara så ung och få chansen att forma sin egen identitet i kläder, få äta vad fan man ville eller vad man pallade laga.
Ja.
Alltså, och träffa andra som har de möjligheterna och också suget att typ förändra världen.
Ja, men det var underbart. Och liksom att lära sig saker om världen tillsammans. Så jag känner väldigt mycket så här, det var kul med skolan och allting sånt också. Men dels var det min liksom musikaliska fostran att vi startade det här bandet Candy Sack på musiklinjen.
Men hur,
och sen det andra var liksom uppfattning om liksom världen och politiken. Även fast allting var ju på en väldigt naiv nivå. Men det var ju också en så jäkla bra skola in i det. Det var ju som att gå så här, samhällsvetarlinjen upphöjt till 100 på något vis. Liksom.
Men också, det måste få vara lite naivt i början.
Ja, vad ska man vänta sig? Man är ju 17 liksom.
Ja, jag minns den tiden som otroligt härlig. Alltså det är nästan som en förälskelse när man kommer in i politiken och lär sig, och att man är så jävla driven att krossa alla de här orättvisorna.
Ja, verkligen.
Alltså det håller ju i sig nu i de här... Hur gammal är du?
40, jag ska fylla 45.
Alltså hur hittade du Candy Sack-tjejerna?
Tre av dem gick i min klass. Två gick min klass och en tjej gick klassen över. Och sen så, det var på tiden när, om du minns ett band som heter Nirvana.
Jo, tack.
Så hade de en dude som var med dem på scen ibland, bara som en slags hype man. Mm-hmm. Jag tror han hette Pat Smear. Mm-hmm. En sån här blond så här skate-kille som bara gick omkring och öste på scenen under vissa konserter. Och så tänkte vi att vi ska ha en sån i vårt band. Vi ska ha någon sån här galen person som bara kan liksom hypa publiken. Och då såg vi Nathalie på skolgården och tyckte, henne ska vi ha. Och sen kunde hon också dessutom sjunga tydligen. Så det var ju jättebra.
Men när ni formade Candy Sack, vad var ni ute efter då?
Vi ville ha ett band där vi fick göra som vi ville själva. Utan att det var en massa killar som skulle stå och liksom stoppa i sladden i förstärkaren åt den. Och att få göra, man får lära sig på något. Det blir ju det här liksom, när du är en minoritet i ett rum, om det så är liksom du är en kvinnlig musiker bland massa manliga musiker eller vad det nu kan vara som gör att du är liksom minoritet. Jag har börjat prata så här med konstiga R, känner jag. Minoriteten.
Ja, men det,
minoriteten. Om du är minoritet i ett rum så blir du alltid iakttagen i form av att vara minoritet. På gott och ont kan det vara. Det kan ju vara så att du får extra ögon på dig och liksom, vissa kanske får höga förväntningar och vissa får låga förväntningar. Men du har ju alltid det här filtret att du kan ju aldrig vara bara en musiker i ett rum av liksom 100 musiker om du själv är den kvinnliga musikern. Och det där ville ju vi liksom slippa. Så vi ville ha det. Det var mest det. Och sen så lyssnade vi väldigt mycket på Vi lyssnade på så här Babes in Toyland och Hole och Sonic Youth och ja, men massa så här 90-tals grunge.
Babes
liksom.
In Toyland? Ja. De har inte jag tänkt på 100 år. Fanns Girl School då?
Girl School? Var inte det så här hårdrock?
Jo.
Ja, det var väl tidigare.
Ja, jag har lyssnat på dem. Ja. Alltså lyssnar fortfarande på
ja,
dem.
Nej, jag har inte...
Nej, men typ så. Fanns ja. Typ Babysitters on Acid? Alltså, eller var det senare?
Det vet jag inte vad det är för någonting.
Ja, det är också lite rock.
Ja.
Men gud, hur nej, men hittade ni allt det här?
Ja, du. Hur fan hittade man det? Alltså jag minns det faktiskt inte. Liksom, det fanns en musikaffär som hette... Eller en skivaffär som hette Skivbörsen. Och varje gång man fick studiebidrag så... cyklade man dit och köpte de nya skivor som man de två skivor man hade råd med den månaden. Hur hittade man det? Man läste Sound Effects typ, lyssnade på Bommen.
Någon visste någonting.
Ja, någon visste någonting.
Men blickade ni typ så mot Stockholm eller typ vad vill ni, var ni bara intresserade av London eller USA eller var liksom var...
Ja, men jag tänkte på, jag vet inte riktigt, men jag tänkte på hur det var då jämfört med hur det kan vara nu med man har tittat andra tjejer som spelar.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag läste, minst ett band som heter Cindy Killsme. Therese som spelade i Cindy Killsme, hon var även fotomodell lite då och då. Och så var hon med i Veckorevyn i något reportage. Och där... Jag vet inte vad sammanhanget var riktigt, men det var liksom en bild på henne och så stod det lite så här, vad gör du? Liksom. Jag har spelat ett band som heter Cindy Killsme. Och jag bara, ett band, hon spelar ett band. Jag måste ta kontakt med henne. Och så vet jag inte så här hur, men jag tror jag ska kolla upp henne i telefonkatalogen. Och bara, hej, jag heter Marit, jag är Västerås. Spelar du band? Så...
Otroligt.
Jag vet.
Var hon äldre än du?
Nej, hon var nog typ lika gammal.
Ja.
Så på den nivån var det liksom. Och sen så kom jag ihåg att jag träffade så här, Dennis i Refused på någon spelning. Och så berättade han att hans tjej hade ett band som heter Donuts. Och då var det också så här, bara, får jag hennes nummer? Så, här. Så bara, hej, jag heter Marit. Jag tror att jag spelar ett band. Så här.
Men för att jag tänker att... Jag måste tänka hur det var. Jag kommer ihåg... Alltså jag har en bild framför mig av att jag går på gymnasiet... Jag vaknar upp i min kompis lägenhet. Alltså det är en helg. Vi har festat och hon sätter på Kill Your Boyfriend.
Mm.
Men detta måste ju vara typ 97. Mm. Jag menar, när kom den låten? Mycket tidigare.
Undrar om den kan ha kommit 94 då.
Ja.
Mm.
Men för då var det ju som att ni... Då hade jag liksom... Hade jag släppt min punkperiod som jag hade liksom på... När jag kanske gick i sjuan, men hade liksom, jag drabbade så hårt av detta. Men det var ju, alltså till och med att det hade liksom nått vår lilla kompisgäng i Lund. Det kändes som att för mig har det alltid varit så, Candy Sack har varit så otroligt hypat. Men jag kanske svårt att zooma ut. Alltså hur, blev ni liksom stora när ni gick på gymnasiet?
Ja, alltså i vissa kretsar så var det ju så. Mm. Det var ju också så att vi var ju också ett ganska politiskt band. Mm. Och det fanns inte så många. Alltså det fanns ju mycket typ punk och skatepunk och lite så grunge-aktigt och lite hardcore och så. Men många av dem var inte särskilt politiska. Nej. Faktiskt. Så här, det, i och för sig, det var ju så här straight edge-grejen fanns ju. Men sen när vi kom och började sjunga om feminism och sådär, det var liksom... och vi hade också en låt som hette Molotov Cocktail Party, som var... det blev liksom lite så här theme song när folk skulle ut och demonstrera och allting. Så vi blev lite grann ett band, ett så här vänsterrörelsens eget lilla band på något vis.
Precis, Millenkollen var väl inte så politiskt.
Nej, exakt så.
Och män populära.
Så att jag, många blev ganska... Alltså vi växte ju fram liksom parallellt med hela den här liksom vänstervågen som var då. Och då blev det liksom att, vad härligt, nu har vi något att lyssna på också, som är vårt. Liksom.
Men hur togs det emot då? För jag tänker att nu är ju var och varannan person feminist, inom citationstecken, men då...
Ja, det var annat.
Ja,
ja.
Då var man ju så unik när man var feminist. Och det var så jävla bespottat.
Ja.
Alltså man vågade ju knappt säga det. Ja. Eller jag vågade, men det var ju inte positivt.
Ja. Nej, det var ju en helt annan... Alltså som det har blivit nu, det tror jag aldrig att jag trodde att det skulle bli.
Nej, och alltså jag kan typ... Jag vet att det låter sjukt, men jag kan ändå sörja att det har blivit så som det har blivit, att det är så urvattnat. För att Förr i tiden var det som att man, om man träffade en tjej som var feminist, mm. eller typ, det här låter också sjukt, om man träffade någon som var typ, hade piercing i näsan, mm. eller som hade dreads, då visste man att man bar på samma samhällsanalys. Alltså nu är det ju bara helt exploderat.
Men det är ju också fantastiskt.
Alltså, ja, det är ju så här, underbart att folk, alltså unga tjejer pratar om systerskap, alltså, och praktiserar det.
Ja, det blir ju på en helt annan nivå. Ja, men vad ska jag säga om det? Ja, nej, men det är klart, det blir ju inte så här, det kanske inte blir identitetsskapande på samma sätt, men det har man ju inte heller något, jag har ju inte något behov av det nu heller, som när man är 45.
Liksom. Nej. Nej, men vi har ju vår grund.
Ja, men och sen så tänker jag, sen har det varit så, jag känner att, ja, men periodvis, hur det blev bemött då, det var ju det som var grundfrågan. Ibland kände jag nog väldigt mycket att jag var tvungen att så här, nästan ursäkta mig. För att, så här, men beroende på om jag hade en stark eller svag dag. Om man har en stark dag och är omgiven av de andra, då kan man ju liksom gå ut och vara tuff och säga liksom, vad som slagord. Finns på hjärtat. Mm. Liksom. Men i andra sammanhang så orkade man ju inte det. Eller jag orkade inte det. Så då, det känns som att man har suttit på ett antal fester när man säger nej, men alltså, nej, det är inte så. Men du verkar ju snäll.
Åh, oh, gud. Jag tänker att, jag menar, ni måste väl också ha varit intresserade, för alla var väl inte, kanske inte straighta bandet, men ni som var intresserade av killar var väl också intresserade av, alltså, av att få den bekräftelsen i, alltså även om man var så här feministisk punkare.
Jo, men jag tror nog ändå att om jag ska vara ärlig, så tror jag nog ändå att vi fick det, alltså det fanns ändå tillräckligt mycket killar runt oss i den här liksom ganska hårda vänsterrörelsen liksom.
Ja, såklart.
Det fanns, men att det räckte och blev över där.
Usch, ja. Men jag menar, alltså, tyckte de att det var, för jag tänker så här, men
ja.
Var inte de, alltså hur var det i början av 90-talet med att vara feminist bland såna där liksom killar?
Det var nog värre bland andra band än vad det var bland liksom andra så killar i vänsterrörelsen.
Men var det för att ni hade status?
Hur menar du nu? Att folk var lugna med oss för att vi hade status.
Ja.
Jo, men så kan det ha varit, absolut. Men också, jag tror, fan, men ärligt, alltså, alla försökte ju lära sig någonting. Jag försökte lära mig om antirasism, killarna försökte lära sig om feminism. Liksom. Och sen så kanske det gick liksom, lite som det gick med både det ena och det andra. Men där tyckte jag inte att det var något, liksom, där upplevde jag inte det som ett problem så, liksom. Men däremot med andra band så kändes det ju väldigt så här att folk var väldigt så här misstänksamma. Inte alla. Men
hur då, menar du?
Nu kommer de där igen. Att vi fick ju inte vara med i något gäng liksom, med de andra banden.
Med de andra killarna, liksom. Menar du?
Exakt.
Eller med killarna?
Ja, med de andra killarna i alla killbanden som fanns.
Mm.
Det var vissa band som liksom, ja, det var väl typ Refused som vi fick vara kompis med. Såhär, och kanske lite Fireside. Men sen så, de andra känns ju som att de såhär, stod på höll oss på armlängds avstånd. Liksom.
Och varför det, tror du?
Ja, men det var ju för att vi var tjejer och sa saker.
Mm.
Så.
Nej, men på ett sätt är det ju liksom inte jättemycket som har hänt, känner man.
Nej, men det är inte så komplicerat.
Men vad?
Nej, det är både grejer som har hänt och inte hänt.
Ja.
Såhär, jag kan säga såhär, till exempel förra skivan jag släppte, nu var ju det 100 år sedan igen, men 5 år sedan, så skulle jag dra ihop ett nytt band och åka på turné. Och då så tänkte jag, men jag ska försöka hitta lite nya människor att spela med som jag inte har spelat med förut. Och då var det ju liksom, ja, hur många, vilken av alla de här tjejerna som är fantastiska på trummor eller gitarr, eller liksom, vilken vill du ha av alla som finns? Så helt underbar känsla. Man får så här, ja, alltså det blir så otroligt lyxig situation att sitta och välja, eller de måste ju också vilja spela med mig, men att det finns ju så otroligt många fler tjejer nu som spelar. Ja. Så det har ju hänt grejer, verkligen. Och också när man är väl ute på turné och så här träffar var och varannan hustekniker är kvinna. Och det var ju unheard of liksom, när vi var små. Men däremot så har jag har också varit ute rätt mycket och du vet, så här, träffat ungdomar och haft workshops och, i låtskrivande och ditt och datten.
Du har väl varit mycket på Popkollo?
Ja, det också. Ja, det var jag med och startade.
Ja.
Men dels i det sammanhanget, men också andra sammanhang. Så då träffar jag ju tjejer som har samma liv nu som jag hade när jag var 17. Och där kan man ju se att det har ju tyvärr inte hänt jättemycket. Nej. För många av dem. De får fortfarande liksom fightas för att få en plats i replokalen. Och det är fortfarande liksom att man får inte pröva att spela gitarr om man inte har spelat gitarr i 10 år. Ja, men du vet, den känslan.
Det där är mörkt alltså.
Mm.
Under huden med Kakan Hermansson.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur länge höll ni på med Candysack? Och varför hette ni Candysack?
Det var vår vän Maria Kesselring som tyckte att det var ett mycket bättre namn än Prime Minister's Whorehouse som vi hette först.
Ja, men det är ju det.
Så då tog vi det.
Candysack är otroligt.
Ja, men det är ju det. Jag tycker också det. Jag tyckte aldrig om det när vi hade det. Men nu tycker jag att det är ju super... klatschigt.
Fanns Bikini Kill? Fanns Bikini Kill då?
De fanns.
Ja, precis.
Men det var också lite så här, det känns som att vi var ju kanske någon sorts Riot Girls på vår kant. Och vi visste nog lite om, vi visste typ om att Bikini Kill fanns. Men det var ändå på så här, det var för avancerad nivå liksom, när man, så här, innan internet. Jag hann liksom inte riktigt hitta till det under Candysack-tiden på det sättet. Sen i efterhand så, det var så här det verkligen lät. Men du vet, så här, skivorna fanns typ inte i Västerås. Och det är så här, hur ska man...
Men så känner jag med. Det har jag lyssnat på liksom långt sen. Men då, jag kommer ihåg då, kanske så 97, Cindy Kills Me, Candysack och Bikini Kill. Alltså det var ändå liksom klustret av fräcka skivor man kunde köpa. Vad fan hette den skivbutiken i Lund? Man gick in på en gård där...
Folk och rock.
Nej. Det här var det lite mer alternativa.
Ja, det var Malmö, ja.
Fast Folk och Rock i Lund också. Men där köpte jag liksom punk och många av mina hiphop-tolvor som man la ner. Sen, herregud, vad man har spenderat pengar på det. Men hur gick ni vidare från Candysack?
Vi fanns 92 till 98, tror jag.
Lång tid?
Ja, det var ganska långt. Och så började jag känna att jag hade börjat skriva massa andra sorts låtar som inte riktigt fick plats i det bandet. För att det som jag i efterhand liksom, jag kände väl på med det redan då, men också när jag ser tillbaka på det, så det som verkligen var bra med oss, det var så här, ja, vi hade ju kanske lite låtar som var bra liksom, men sen hade vi också en otrolig liksom energi som byggde väldigt mycket på, ja, det byggde ändå på en sån här tonårsarghet. Och när vi började försöka spela lite softare låtar, då blev det inte bra liksom. Då fanns inte det där, det som var vitsen med oss försvann lite grann då. Och så hade jag liksom hamnat ur det där argaste och orkade inte hålla på med det. Det är slitigt att ha ett band ihop, herregud. Det är som att så här, du har en så här kärleksrelation fast med 5 personer. Liksom.
Otroligt poly.
Så, ja. så jag tror att du får fråga de andra deras uppfattning om liksom, hur allting var och varför saker blev som det blev. Men jag kände i alla fall, jag kom till en punkt när jag kände att nej, det kommer inte gå. Och så ville jag göra eget.
Var det, upplöstes ni då?
Ja.
Var det en sorg?
Jag tror att, alltså för mig där och då, alltså jag gick inte in i det alls. Men däremot har jag förstått att flera av de andra gjorde det. Jag var mer, jag gör som jag brukar, att jag bara, jag skakar av och går vidare. Så.
Men vad hände, de andra tjejerna, har de haft, liksom, fortsätter de med musiken?
Nathalie som också sjöng, hon när vi var på Englands turné så träffade hon en kille i Newcastle och sen fastnade hon där. De gjorde slut men hon blev kvar. Hon har fortsatt med musik där. Ja. Och gör jättebra grejer. Så här, ganska så här mörka grejer. Så att, och så här, gör konstiga tolkningar av svenska folkvisor i någon så här drone-miljö. Liksom.
Wow.
Så, ja, så hon har fortsatt att göra skitbra saker. Nathalie Stern heter hon. Och ja, nej, men det är väl hon som verkligen har fortsatt. Sen när man drar tjejerna, vissa av dem spelar lite så här hobbyspela, men ingen som spelar till dagligdags.
Men när ni höll på, var det liksom, tänkte du alltid, ja, jag kommer fortsätta vara musiker?
Ja, jo, men det har jag velat alltid. Ja. Alltså, sen, jag hade i mina vännerböckerna så stod det alltid, det kunde variera liksom vad de andra grejerna var som jag ville bli när jag ville bli stor. Så här, cirkusartist eller tomte eller olika saker.
Tomte gold, alltså.
Ja, ja. Men popstjärna var liksom alltid med. Från att jag var 8. Så att det var aldrig någon fråga förrän jag väl blev det. Alltså sen när jag väl började verkligen kunna livnära mig på min musik och ha en egen publik, och så här, då började frågorna komma. Fan, är det här verkligen? Va? Är det här? Så.
Sjukt. För att det, ja. Men var det ett stort steg att gå ifrån att vara liksom en sån hård, arg punkare och var liksom från, att ha varit det från tonåring till att liksom gå mer in på pop?
Alltså, ja, det var inte så stort steg egentligen då. Liksom, alltså, det smög sig in i de sista grejerna vi gjorde med Candysack. Och sen så fasades det liksom långsamt över till det här andra.
För jag tänker att det är, alltså, att det är så himla mycket, eller den punkvärlden jag har levt i, att det är så himla mycket hierarkier. Och att det är så tufft och att så här, det verkligen ska, man ska vara tuff, och speciellt när man är i den politiska världen, annars är det liksom att det, man är inte värd så mycket annat. Alltså kände du av det när du gick över sen?
Ja, men kanske från vissa, fast då hade jag nog redan släppt det på något vis. Ja, men det är klart att så här, vissa av de mesta hardcore-människorna var ju så här, tyckte att man var en tönt. Liksom. Men då hade, vid det laget hade nog jag också slutat bry mig om vad just de tyckte. Liksom.
Fan vad skönt, hur gjorde du det? Hur slutade du bry dig om det?
Jag bara skakade av mig och går vidare.
Gör du alltid det?
Ja, ganska mycket. Ganska mycket. Alltså, ja.
Alltså, är det en överlevnadsstrategi eller en försvarsmekanism?
Ja, du.
Du går till terapi.
Terapitimmen med Sofie,
med Kakan Hammarsson.
Ja, precis. Jag har gått lite terapi. Det kan väl vara en överlevnadsstrategi.
Det kan också vara försvarsmekanism. Se,
det kan väl sitta ihop också.
Ja, gud, 100%. Ja. Men, och sen så tänkte du, nej, vet du vad, nu ska jag köra solo lite.
Du sitter så. Ja.
Och så här sitter jag, och då måste man hålla i micken. Det här är väldigt skönt. Jag är helt slut i kroppen för jag har tränat. Du bara, nu kör jag solo.
Ja.
Och då får man ju bestämma allting själv.
Ja.
Då är det läskigt.
Gud vad kul och vad jobbigt kommer man på sen efter ett tag.
Ja. Men då var det ju ändå som att du var tvungen att skapa som en helt ny identitet nästan.
Ja, men det var det som var, jag kan verkligen fortfarande sakna att vara del av ett kollektiv på det sättet. Ja, men det är så jäkla kämpigt stundtals att driva allting själv. Visst, jag har ju folk omkring mig som spelar med mig eller hjälper mig med ditten och datten. Men det är fortfarande jag som måste, liksom, bara jag som måste vilja att det här går framåt. Och det, de stunder när man inte känner det, liksom, drivet, då kan det bli väldigt mörkt. För då blir det så här, men vad fan, hur ska jag försörja mig själv och mina barn om jag inte, liksom, vet vad jag ska, alltså om jag inte har någon vilja framåt. Liksom.
Ja, men så, hur försörjer du dig då?
Ja, men det gör jag ju inte. Jo, jag gör det. Hur försörjer jag mig egentligen? En blandning den här våren. Jag trodde ju nu när coronakalaset brakade loss. Så fick jag ju lite panik först. För att jag tänkte ju att nu är det liksom, nu försvinner alla mina pengar, och man visste inte liksom hur långt det skulle gå med hur mycket som skulle ställas in och sådär. Men jag kunde ändå, ja, jag gjorde några liksom, jag gjorde en teaterföreställning under hösten som vi hade några turnédatum på, och de fick vi då ändå göra eftersom det var så pass små teatrar.
Vad var det för uppsättning?
Den heter Hur man lever, och jag gjorde den tillsammans med en kille i Västerås som heter Andreas Kullberg.
Alltså gjorde du musiken eller gjorde du liksom hela...
Alltihopa. Jag har gjort ganska mycket teatermusik senaste åren, men då har jag inte själv stått på scenen. Men nu gjorde vi en föreställning ihop där vi stod på scenen, skrev allt och framförde allt. Och jag hoppas på något vis att den föreställningen kan leva vidare i höst eller vår eller någonting, om det går. Det vore fantastiskt, för den blev så himla bra och det var så himla roligt. Men i alla fall, så den kunde vi göra, våra sista föreställningar med den. Det var några grejer som jag skulle gjort som blev inställda precis alldeles där i början när 500-gränsen infördes.
Little did we know.
Ja, eller hur? Nej, men då fick jag lite panik. Och sen så, men nu har jag har ju ett radioprogram också, kanske du vet.
Nej, berätta.
På P4, vet du.
Det här vet inte jag om.
Nej. Det heter Backstage med Marit Bergman, va?
Heter det början, va? Va?
Det borde de lägga till. Det är bättre. Men det har jag. Och det visste jag inte heller om jag skulle kunna göra. Men nu ser det ut som att jag kommer kunna göra
vad
det.
Vad går det ut på?
Jag träffar olika artister och så pratar vi om scenlivet på och bakom scenen.
Men gud, vad spännande. Ja. Träffar du någon annan än din kille? Ja, jag tänkte att vi skulle prata hur det var. Bror Daniel där, 93.
Ja, nej, han är liksom, de är inte till P4, jag får inte med.
Nej, men vem träffar du då?
Det har varit väl, jag har kört 4 säsonger nu. Så det har varit alla möjliga. Det har varit liksom Lil Babs och Jill Jonsson har varit där, och Titi och Darin och ja, jag vet inte.
Vilken otrolig vilken program är det?
Ja, det har varit det är så roligt. Nu har senaste säsongen börjat bli verkligt roligt också, för att jag börjar lära mig jobbet.
Ja, men det älskar jag.
Det är ju en konst att intervjua folk i radioformat eller poddformat också. Mm. Är det väl samma typ. Ja, men dels det är ju svårt att hålla liksom huvudet i styr på något vis och kunna vara så spontan samtidigt som man håller sig skapa någon slags inneboende dramaturgi i det man pratar om. Och sen också att kompa folk, det är en helt annan grej än att spela själv eller liksom bli kompad av andra.
Men vadå, spelar du med dem?
Ja, precis, det glömde jag säga. Jo, vi spelar tillsammans. Och då blir det ju ofta så att, eller vissa då spelar man verkligen tillsammans, men sen ganska många spelar inte så mycket själva, så då blir det jag som får kompa dem. Och det är ju jättesvårt. Det är ett helt annat sätt att tänka när man ska spela än vad det är när man gör sitt eget.
Jill Jonsson, hon har kompat.
Hon är ju så jävla grym, för att hon är så här, tror jag borde lära mig gitarr. Lär sig gitarr på typ ett år, så är hon är minst lika bra som jag nu, som har spelat i nästan hela mitt liv. Och så här, borde lära mig kanske spela munspel. Ja, lär sig spela munspel. Hon är ju helt grym. Så hon hade gitarren med.
Var vi med på samma säsong?
Eller? På Gilles Veranda? Ja, det var första.
Kommer ihåg när vi träffade Emily Harris?
Ja, det var galet. Herregud.
Alltså vet du vad? Helt ärligt. Jag känner att jag hade kunnat hoppa över det.
Okej.
Okay. För att...
Det blev för mycket för dig, eller?
Ja, det blev för mycket för mig. Och att jag känner lite så här, vad fan ska hon med det mötet till? Alltså jag känner att man bara var i vägen. Sen hade hon ju också sitt fan, det där speciella fanet.
Ja.
Som flyger runt i hela världen efter henne.
Ja. Ja. Men jag visste, alltså så här, vadå, du kände dig liksom att du var jobbig då? För att du
jag kände mig bara, men samtidigt, alltså du vet, hon är liksom gud för mig.
Ja, men och sen är det så här, nu, utan några vidare jämförelser mellan mig och Emily Harris, så har jag ju ändå, så här, jag har ju också upplevt att ha människor som följer mig och vill vara där jag är. Stundtals kan ju det vara en lite konstig grej. Men rätt ofta kan jag också känna så här, hur fan vad det här är häftigt. Alltså i grunden. Liksom, jag gör någonting som ger någon annan så mycket så att de faktiskt vill vara nära. Liksom.
Men hon har ju liksom haft det i 50 år.
Jo, jag vet. Men samtidigt, så om hon inte tyckte om det alls, liksom, ja, då får hon väl skita i att turnera. Alltså, så här, då kan man ju lägga ner. Om man inte liksom, om man inte står ut med den delen av yrket på något vis.
Precis, tror inte hon behöver pengarna?
Nej, jag tror inte heller det.
Fy fan, det var underbart. Och jag har sett henne så många gånger, men... Jag stod ju längst fram som en sån Backstreet Boys-fan och lyssnade. Och du vet, när hon spelar Red Dead Girl, jag bara stod och grät och grät och grät. Och sen så, efter en stund gick jag bak och träffade en annan kompis. Jag bara, gud, det var så fint. Men vi såg det. Jag bara, vad menar du? Jag bara, nej, men de filmade dig. Närbild på dig och liksom på den där stora liksom, duken eller skärmen. Så att alla såg när du stod och fulgrät.
Men sen också när de sjöng tillsammans. Hon hade ju med sig då min vän Penrose och Penrose. Vad heter den andra? Jag glömde bort nu. Liz någonting. Eller?
Liz Rose?
Nej, det är inte hon. Nej, vad heter den andra som var med? Hon hade ju... Emily hade två sångerskor med sig. Pam och den andra.
Ja.
Mary Lou. Någonting. Mm. Och de har ju då sjungit tillsammans av och till i typ 40 år.
Ja, det är så
tråkigt. Och att höra dem, de gjorde någon a cappella-grej på slutet. När de är så tajta, så det är samma person. Som en röst som sprider ut sig till tre och bara... Alltså det är... vilken konst.
Ja.
Vilken nivå.
Men vad lyssnar du på för musik när du liksom är hemma och chillar?
Ja, det blir mycket... Vad bor du, lilla rott? I en hatt.
Kompisbandet.
Alltså blir det, ja, precis, kompisbandet. Och sen så lyssnar ju Marius mycket på just nu Anis Don Demina och vad heter han? Z-E.
Z-E, säger man, ja. Grattis, bra, alltså bra smak. Det kunde ju varit hemskt.
Ja, fast det är rätt mycket grej med Z-E som jag känner, ja, jag kan ju lyssna på det, men det är ju, jag måste ju lite grann så här, blocka vissa låtar för en 8-årings öron. men så det här egna musiklyssnandet, det ligger ju på paus faktiskt. Sen kan jag, när jag ska göra något jobb, kan jag ju lyssna in mig specifikt på vissa grejer liksom, för att jag, man behöver, särskilt om jag gör teatermusik, så behöver jag kanske fatta lite så här, men hur är det här gjort? Nu är vi ute efter det här, och så får man liksom gå djupare in i vissa saker för att liksom analysera och lyssna efter vad det är för instrument. Så inte bara, för rätt ofta med musikminnet, det är så bedrägligt. Man kan höra låtar och så lyssnar man på dem med ett oprofessionellt öra, så tror man att de är gjorda på ett visst sätt. Och sen när man verkligen börjar gå in och lyssna på det, så inser man att nej, den går hälften så fort och det är helt andra instrument än vad jag tänkte att det var. Och liksom,
gud, vad skönt att du gör det och inte jag. Alltså det verkar så fruktansvärt svårt att vara musiker.
Ja.
Jag, det är så, det och läkare och sjuksköterska och undersköterska, det är de yrkena som jag har mest respekt för.
Ja, jag har ingen respekt för musiker. Nej, men... det jag tycker är roligt att lyssna på, det är ju ofta sådana saker, alltså när jag verkligen ska lyssna, då är det ju sådana som jag omöjligt kan förstå hur det är gjort. Alltså så här, jag fattar inte vad Alice Coltrane gör. Och jag fattar inte riktigt
vad Z-E håller på med.
Ja, men det fattar jag.
Ja.
Så här, men i och för sig så här, med rap, det är ju väldigt inspirerande att lyssna på rap som textförfattare och sångerska. För där är det ju liksom, sker ju allting på helt andra nivåer än vad det gör i mitt eget. Så inför förra skivan så lyssnade jag jättemycket på rap. Men det har inte, ja, nu är det mest barnrappen som jag lyssnar på.
Men du satt där, jag skojar bara.
Jo, men det menar jag
gillar satt där. Men det är intressant att 8-åringar gillar det. Men du har ju också producerat mycket.
Ja, mycket, mest åt mig själv och teatermusik. Jag har aldrig gått in och proddat andra artister på det sättet.
Okej.
Nej, men jag har liksom tänkt då och då att jag vill börja gå in och producera andra lite mer. Sen har det liksom inte blivit av, jag vet inte. Det är ju som att jag alltid har för mycket med mitt eget på något vis. Och sen är det ofta också så här, det kanske när du kommer upp på en viss nivå så kan du få, då kan du få förskottsdealar och allt sånt där. Men annars så blir ju det grejer som man gör typ på spec, liksom.
Vad betyder det?
Alltså att man gör grejer att få betalt om det blir något, liksom. Och det orkar inte jag riktigt, så här. Men någon gång skulle jag vilja gå in och liksom prodda någon annan artist lite mer.
Har du någon drömartist du skulle vilja...
Nej, men det är mera, man vill ha någon ny när man vill ha en färsking.
Ja, en formbar.
En formbar. Ja. Nej, men där man verkligen kan få gå in med så här, och lyfta någonting. Liksom jag ska inte säga några namn nu, men jag jobbade med... Jag var mentor åt en kille förra året som gick Biskops Arnö. Som var så otroligt bra textförfattare och låtskrivare. Han hade inte själv hunnit så himla långt i, liksom, i såhär, tanken på såhär, instrumentering och produktion. Och, såhär. Och tanken var ju att jag skulle liksom, peppa honom att såhär, ja, men du kan tänka så här, du kan göra så här, du kan jobba med de här eller du kan göra så. Fast jag blev hela tiden så bara, fast jag vill nog göra det här själv egentligen.
Men han var liksom det. Musiker också?
Ja, precis. Ja.
Wow.
Men... nej, men det är nog mest det. Liksom. Annars tycker jag det är svårt att tänka abstrakt på det. I och för sig, det finns vissa... Jo, men, nej, men jag vill inte säga några namn där heller. Men det finns några artister där jag känner så här, som jag lyssnar på, som jag tycker är bra.
Men som
jag,
hade kunnat bli bättre.
Ja, som jag känner så här... Fast om du bara gjorde så där, ja. Då skulle det bli mer som jag
men
tyckte om.
Men är det liksom helt sjukt att höra av sig? Jag bara, hej, kan inte jag få producera dig?
Är nej, det
liksom,
nej, det hade nog inte varit så konstigt. Men det är mer bara... Det är bara omständigheterna. Och just nu, eftersom jag är liksom, i praktiken så här, ensamstående tvåbarnsmamma, då gör jag bara saker som jag vet drar in pengar.
Ja, men jag fattar det.
Så.
Det är ju liksom en... man måste ju ha stålar för att kunna göra sånt där.
Ja, precis. Så, ja. Så där är jag. Men jag älskar ju att producera, liksom, som sagt, till teatern har jag ju proddat jättemycket. Och mina egna grejer, liksom.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt.
Det känns också självklart med dig att du producerar dina egna grejer.
Mm. Inte bara dock, jag har haft andra producenter också.
De är inte här idag, Marit. Am I right? Men du, är du sugen på att liksom sätta dig ner i studion och göra ett nytt album?
Nej. Jag är sugen på att känna mig sugen.
Ah.
Så, jag skulle vilja få till det. Jag har börjat skriva, jag började skriva massa grejer förra året och jag började gå in i studio liksom, så jag har grejer på gång, va. Men det är ju just det att liksom komma till den så här, för nu är det ju verkligen så här, men hur ska det gå till mitt uppe i allt det här kaoset liksom?
Mm.
Det så kostar att vara i en studio. Förlåt, nu bara pratar jag jättemycket om pengar här, men jag tänker väl.
Nej, men jag tycker att jag tycker att det är också helt så, det är superintressant, för att jag tänker människor som inte är musiker tror jag nog kan tänka att ni alla som är musiker som är liksom offentliga personer att ni har det lugnt.
Mm. Ja,
och det är bra att veta att det har de inte.
Nej, det är nog så olika liksom, hur, alltså för mig, det har ju varit lugnt så pass att jag har haft en bra lön och så senaste åren, även om jag inte har släppt några skivor liksom. Jag kan ju fortfarande åka ut och spela lite på det jag redan har gjort och
Är det också stimpeng som kommer in?
Ja, lite grann, fast det blir inte så mycket, för jag fick ett jättestort förskott från mitt förlag för massa år sedan som jag fortfarande betalar av på. Så det får jag inte, det där är inte så mycket. Men jag får ju liksom ganska bra gager. Och jag... som sagt då, teatermusik har ju varit liksom, gjort 5 pjäser nu tror jag över det här laget. Och det är ju också så här ganska, det är också hyfsat liksom. I alla fall om man hamnar på institutionsteatrarna liksom, då man får vettiga, typ vettiga löner i alla fall. Så att jag gör de grejerna som jag vet, det här kommer det in cash så att jag kan betala min hyra och ge mat till mina barn. Och sen allt det där andra som att gå in i studio själv till exempel, det blir ju som bara en kostnad. Innan man liksom, innan det är färdigt.
Du har liksom inte du har inte kontrakt.
Nej, precis. Det har väl folk knappt idag, eller man har väl så här, man kan ju göra så dealar på en skiva i taget eller så. Jo, men det är klart, jag skulle kunna så här, söka mig efter någon extern finansiär då. Det är också ett jobb.
Oh, gud,
som jag inte orkar göra just nu.
Men
däremot, jag har ju grejer jag vill, eller jag har skrivit grejer redan som jag kände det här måste ut på något sätt. Och så vill jag också, jag är ju jättesugen på att komma in i det här, liksom, när man hittar ett ämne att skriva om och hittar en vibb liksom, i musiken som man känner att det här bär och det här ska någonstans. Just nu är jag bara helt så här, kreativt död. Den här coronakrisen, den har ju liksom satt igång grejer hos många, verkar ju ha det värsta så här, kreativa perioder nu. Jag har ju inte det, kan jag ju säga.
Nej, men jag tror att många också sitter och, alltså att det inte är en bra förutsättning. Alltså speciellt om man har barn och inte, alltså Vadå, någon måste ju ta hand om dem.
Ja, ja, precis. Nej, men det har jag inte heller. Jag har inte, eftersom jag nu har jag liksom vabbat extremt mycket. Mm. Så det har jag inte haft, jag har inte haft någon tid med det liksom heller. Men sen är det också så här, ja, men nu är vi här, det här händer. Då, det finns inte, jag har inte utrymme i huvudet för något annat än det som pågår just nu för oss alla. Och samtidigt så blir det också, det blir heller ingen, det blir också väldigt svårt att så här, hitta en ingång i, men hur ska man skriva om det på ett sätt som känns som att det tillför någonting för mig själv eller för någon annan.
Mm.
Så det blir jättesvårt tycker jag, alltså att hitta den ingången. Och det blir också förljuget att så här, skriva om någonting annat överhuvudtaget, för att det blir som allting annat bleknar.
Men kan du chilla i att du känner att du inte känner någon kreativitet, för att du vet att den kommer komma sen?
Jo, men det kan jag nog typ göra. Alltså jag har hamnat i ett stadie av någon slags acceptans över sakernas tillstånd nu. Så här, jag vet att ja, men om det här håller i sig till efter sommaren, så måste jag kanske söka något annat typ av arbete. Jag vet att det kommer bli ännu mer stökigt att ha liksom halva sin familj på en annan ort. Det kommer vara så ett bra tag framöver. Och det kommer också innebära att jag kanske liksom, ja, men jag kanske inte är liksom artist på en stund liksom, på det sättet som jag är van att vara. Och det, så är det bara. Jag kan inte göra något åt det. Det är också det som är på ett plan härligt. Att i vanliga fall när det liksom kaosar och kriser, då är det ju man själv som har ställt till det. Men nu är det ju inte det.
Nu är det, nu är det ett virus.
Och det är så här, ganska många som är inte kanske exakt samma båt, men ute och seglar på samma hav i alla fall.
Gud ja, vi är, alltså jag menar, konstnär. Det är inte som att någon är sugen på att köpa lite politisk keramik just nu, om man säger så.
Jag är jättesugen, men jag har inga pengar.
Ja, det är bra. Men jag har aldrig varit så mycket i min verkstad som nu, för att allting annat är liksom inställt.
Ja, jag har målat ganska mycket också.
Kolla,
faktiskt.
Det är ju bra!
Det har jag i och för sig gjort.
Ja.
Där känner jag, för där, men där finns det ju inget, så här, där är det ingen prestige, det, är ingen, det behöver inte handla om någonting. Där
men kan folk kan liksom ändå DM dig om de vill köpa.
Det kan de göra, fast jag tyvärr så har det inte blivit bra hittills. Men jag, när det blir bra så ska jag lägga upp det. Så
bra.
Då kan de köpa.
För då rullar pengarna in.
Mm, exakt.
Åh gud, jag ser fram emot, vi dina fans ser fram emot dina nästa avtryck, oavsett om det är målning eller musik.
Ja, precis. Jag vill ha en ateljé.
Oh, det är livet, det är mitt liv alltså.
Jag börjar känna mig som, det blir så komiskt förmötet, känner jag, att så här, säga att nu ska jag vara konstnär.
Nej, men bara kör.
Nej, fast det är, jag kommer alltid, jag får så här flashback till, jag jobbade på Pettersson Åkerlund, produktionsbolaget, en sommar för när jag var ung liksom. Och då fanns det en sån här, då hade de egen casting där.
Mm.
Och då minns jag att liksom pärmarna med flickor eller kvinnor födda 75, alltså min årgång, att det fyllde liksom en hel vägg. Och det var ju bara så här, ja men du vet, alla så här, jag har gått den skolan där, gått den skolan där, jag kan det här, jag kan det här, jag kan det här. Sen dess har det varit mitt så här stadiga skämt att jag ska bli skådespelare.
Ah.
För att det är
men så, det är inte för sent.
Nej, det är inte. Men det är störigt att säga det till, när man vet så här, vilket jävla jobb det krävs liksom, för att bli antingen konstnär eller skådespelare. Ja. Men inte desto mindre skulle gärna vara konstnär eller skådespelare.
Vi kanske kan köra en sån rokad.
Det kan vi göra.
Vi sätter in en skådis i vår rokad och sen så blir någon musiker. Du kanske vill bli keramiker.
Ja, eller så här, om vi liksom gör ett gemensamt allkonstverk.
Oj,
det är jag sugen
oj,
på.
Ett performance.
Ja, som ska vara, alltså jag har, det har jag en vision om. Men ja, vi får se när det händer då. Liksom. Men jag har en så här vision om att ha alltså någon typ av uppsättning som ska involvera så jäkla mycket folk. Liksom.
Det ska det vara så mycket absolut folk. Bli efter påsk, alltså efter corona.
Efter påsk.
Efter påsk, nästa år får det bli.
Okej, vi ser det efter påsk.
Då ses vi. Ja. Tack för att du kom hit. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson. Och
mig, Marit Bergman.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.